någonting. Men det känner du de flesta av de där pojkarna i alla
fall? Jag känner allihop som är här på kortet här. Så det.
Men var det allihop tror du som jobbade där nere eller fanns det fler tror du?
Vi var nog de flesta här som jobbade. Mm. För här ska vi vara ungefär ett 20-tal. Här sitter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, ja vi är med själv 20 här på koket. Mm. För jag kan inte minnas någon som saknas av de som jobbar där. Ja, det var ett par gamla gubbar ifrån Påryd. En med stort helskägg. Men de flyttade hem så att när konflikten blev där flyttade de tillbaka till Påryd igen.
Hörde du, Einar sa någonting om att det var ett bolag som ägde den. Vet du någonting om det, hur det var, vad det var för gubbar och hur ägandeförhållandena var i början där?
Ja, hur det var i början, det vet man, var inte så gammal då som man fästade inte så mycket vid. Vad det var för gubbar i bolaget.
Nej. Men när strejken bröt ut, när du var med då var det Karl Andersson?
Det var det Karl Andersson som var chefen, eller ägde bobinfabriken då. Jag vet inte om han hade var någon mer som var med i fabriken, men jag tror inte det, utan det var Karl Andersson ensam. Men...
Och det skjutsade en strejkbrytare från Kyrkeby, så?
Ja. Lastbil hade han och körde dem, så det var vrangarna där på Kyrkeby. De fick ner dit där och ta reda på verket som låg ute. Där körde de äng i magasinet och de sågade en del med de som kunde såga, men det var inte så mycket de sågade, men klumpen och det tog de reda på och så, i den mån de kunde.
Och det blev ett jävla liv inte
du? Och vi stod i varsen, men vi var ju tvungna att flytta när de kom med lastbilen och körde äng där.
Mm. Men de var inte organiserade alls där?
Nej, det var de inte. Men de blev prickade allihop som strebrytare utom Gustav. Ja. För han hoppade av lastbilen, så han var ju tvingad. Det, så att,
hur gammal var han då, vet du det? Vilket år var det?
Ja, det var jag, om jag nu kunde minnas vilket år som strejken var. Jag tror det var runt 1926. Men jag är inte säker på det, så jag inte är.
Ja.
Jag har skrivit, jag har ett album som jag har samma kod, så det. Och jag har skrivit på baksidan strejken 1926. Är inte det med där i katalogen eller ligger det här? I denna lådan.
De där stridigheterna med lantarbetarna där ute, gav det någon märkesin eller satt det i det där?
Nej. Du vet väl, det var ju alla några som fick jobb här nere med den där, lades ju ner precis. Så att de hade aldrig ömt av att lantarbetarna där på Kyrkeby var mig veteligt.
Vet du någonting om fackföreningen som fanns där nere när Bobin körde då, när strejken var? Var det en laglig strejk eller var det en vit?
Ja, det var en laglig strejk, så att det. Vet vi, yrkesarbetarna, det är allra som var styvast, vill säga var utlärda. De hade 70 öre timman. Och sen så var det underhandlingar, så de skulle ha 72. Och vi som var yngre, jag fick påyke från 37 öre till 40 öre timman. Det kommer jag ihåg. Och sen var striden emellan där uppe, de två öronen i 70 till 72. Jag tror inte att de gubbarna hade haft 70 öre förut. Och så att Karl Andersson slutade väl med 70 och sen vi skulle ha 72 svärvarna. Och det började streken och sen när vi har strekat, ja vi gick i flera månader. Så skrev han på avtalet.
Ja, så det 26.
Ja, men jag är inte riktigt säker på det, om det var det året 1926. Mm. Så jag inte är.
Han skrev på avtalet då, så ni kunde börja jobba
igen. Ja, då skrev han på avtalet. Och sen så satte han igång fabriken, så vi fick komma dit och arbeta. Och då sågade han upp all klumpen som var utanför. Den sågades och lades in. Och det var en stor utetåk uppe mot skogen. Och det staplades in där och sen svarvades det lite. Sen la han igen fabriken helt och hållet. Och då sa han det, inte så jag hörde att, men att fabriken skulle förstå till det kom och bjöd sig till för 2 kronor om dagen.
Det var enda skäl han hade att lägga ner dem.
Det var det enda skäl han hade. Men så det var han var tvungen till att skriva på avtalet för att inte allt verket och det skulle fördärvas. Ja, och sen så sålde han det till Påre lite senare då vi körde och hämtade det här. Sen skingrades ju gubbarna var och en på sina håll så att det...
Och Einar snackade någonting om att Jan Erikssons far, vad hette han? Vet du, han var verkmästaren igen, kände
ja, honom. Det var, var den första verkmästaren som var det, så var det Eriksson. Men vad han hetade till förnamn, så det kommer jag inte ihåg.
Nej. Mm. Har du det här någonting med att göra fabrikens drift och det, hur de andra gubbarna var, hur de kom ut med sina grejer? Det fanns väl både bobinfabrik i Skruv och i Påryd samtidigt?
Va? Ja, ja. Skruv minns jag inte om det var där, men Påryd, för gubbarna, de flesta som var yrkesarbetare kan man säga, det var ju gubbarna från Påryd. De lät upp sig det.
Vad var det för grej man gjorde?
Det var dörrhandtag och snorbussar och trårullar och sånt där smått träkrams. Bland annat också brödkablar. Jag stod och gjorde brödkablar. Du vet såna här onås in med ett hål i en pinne upp till rullar.
Ja. Det var bara svarv
och sopborste, sån här som de har sett alltså skaft i.
Ja.
Gjorde vi också svarvens runda först och sen med lite par ränner i var ännu ett hål i mitten. Sen sågades det i tur, så det sen skickades till fabriken och skulle sätta fast på dem.
Ja.
Och små kulor. Sådana här, jag vet inte, var 17 de skulle vara till. Jag hade många små grejer där nerifrån. Och strumpsvampar.
Ja, så det stod på strumpor.
Stod på strumpor med gjordes det.
Hej. Hej, hej. Vet du, försvann fackföreningen sen när Bobin låg igen? Eller?
Det, han försvann av sig själv, så att det lystes, jag vet inte, det var Erik Olsson var, jag tror han var, Rudolf i Molotov, han var sekreterare.
Ja.
Och jag tror Erik Olsson var ordförare. Vem som var kassör, det kommer jag inte ihåg.
Nej. Så du, han Rudolf, han var sekreterare, sa du?
Ja, han, jag har för mig att han var sekreterare.
Erik har någonting att närma dig, det är kassaboken, tror du, är det han har?
Det är...
Eller var han ordförande, tror du?
Det var protokollsboken. Mm. Men jag har för mig att Erik var ordförare, va?
Ja.
Han var...
Vet du vad träavdelningen hette?
Det var Svenska Träindustriarbetarförbundet, men avdelningen kommer jag inte ihåg. Det var i alla fall Svenska Träindustriarbetarförbundet, eller Fabriksarbetarförbundet.
Ja.
Jag skulle ta upp så att det var antingen var fabriks eller trä.
Men det fanns egentligen när det upphörde, det fanns inte någonting som sa att det var inte lönsamt, du sa, utan det var väl mest...
Det var det här att arbetarna skulle inte ha den tillvönen. Det var orsaken. Så det var.
Men det här måste ha betytt en hel del för hela samhället när det startade, va?
Tackar för det.
Och fan fanns alla de här innan? Vad jobbade de med? Var kom de ifrån?
Ja, du vet, det var inte så många, utan de var ju mest utifrån byarna. Det här. Ja. De som bodde här nere runt station, det var Ja, vem ska jag säga? Erik Olsson och John Karlsson, symaskins-John. Han var ordförare. Och Erik Olsson var kassör.
John Karlsson.
Ja. Symaskins-John vi kallar det.
Det har inte jag med här, tror jag inte. Ja. Var han med på kotet, tror du?
Nej, han var inte med här på kotet.
Var det han som bodde i Emmaboden sista tiden och åkte runt med dammsugor? Nej.
Nej, nej. Han... det är Götes... Götes med, som vi sa.
Jaha, jaha.
Det är hans svar.
Var han ordförare?
Ja, han var ordförare då.
Ja.
Så han var.
Ja, det.
Och Erik Olsson var kassör.
Ja, just det. Mm.
Och Rudolf var sekreterare. Och så hade vi möte, ja, fackföreningsmöte. Det hade vi uppe i Målartorp hos Nanny.
Så det.
Ja, i det lilla rummet som är längst upp att höger när man kommer in.
Ja.
Ja. Ivar och Rudolf bodde där.
Ja.
Mm. Och så var möten där uppe.
Ja.
Och det var när strejken, när det var frågan om att det skulle strejka, var en gubbe nere från Stockholm när vi hade möte där.
Ja. Ja, vet du vem det var? Vad han hette?
Nej, det vet jag inte så vad det var för en.
Det var förbundsgubbe då?
Det var en förbundsgubbe som var nere.
Ja. 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 Och där hade vi möte då?
Ja. Och sen hade vi möte sen uppe i Prästaskogen, ja. Samlades
vi. Vi pratade om den här koten, Einar och jag idag. Han sa det att när det var redigt heta frågor som skulle behandlas, det hade man ett särskilt ställe upp i skogen längre in som man drog sig in.
Ja,
och därför trodde han koten var tagna på olika ställen, sa han. Han trodde det också var taget vid strejken då. Ja, det var särskilt allvarliga frågor så drog vi oss längre in i skogen, sa han.
Där är ett kot där.
Var inte du med på det kotet, vän? Det är lite mörkt det där.
Det är Einar
som ligger där, va? Och skuggorna som vi där, va? Erik Olsson.
Och det är Högberg där, tycker jag. Mm.
Och det är Rudolf, va?
Ja,
och Gunnar. Med det där. Det är omöjligt att se. Ja, det är inte
det. Ja, vänta då. Det var Lyckna Tabla Magnusson.
Okej.
Och det är Gustav i Stolberbäck. Och Ivar. Och Helma Petsen.
Ja. Och sen är tysken.
Tysken. Och där är Olsén.
Ja,
Olsén. Det är min fråga. Ja, den kan du ha.
Tåget. Ja, ja. Ja, det. Hade gärna fackföreningsmöten där borta hos Nann idag i det huset, eller?
Ja.
Det fanns ingen samlingslokal, jag höll till det heller här nere då.
Det fanns ingen samlingslokal, så det här. Ja, utan de flesta möten så var det där uppe. Och sen på sommaren så där var vi, för att vi inte skulle skräpa ner där uppe, ja. Så var vi nere i Prästaskogen, så det samlades vi.
Var du med och bildade den fackföreningen eller
fanns? Nej, den fanns när jag började. För det, ja... Ja, de hade väl kört något då. Innan jag började här nere.
Ja.
Så det har vi gjort.
Ja. Einar sa någonting om att det var någon syndikalistisk förening till att börja med och det var någon strejk innan också. Vet du någonting om det?
Mm, det vet jag ingenting om.
Det skulle varit när bolaget drev det där innan Karl Andersson tog över.
Ja, skulle det vara den bolaget, den disponenten, om det var, ja, heter den han? Hallberg, den första disponenten. Ja. Sen bildades det ett nytt bolag, men om det var sådana som inte var några syndikalister där, det kan jag inte se.
Nej.
Och sen kom Norgren,
mm,
dit han var skrivare, så blev han disponent.
Ja, mm, det var han på bussen, han Norgren.
Ja, det var han på bussen.
Men han jobbade under Karl Andersson då?
Ja, han jobbade under Karl Andersson. Så han gjorde.
Hörde du, i protokollen från arbetarkommunen, du var ju med där också, var den första som drog igång, va?
För jag var med i en arbetarkommun bildades.
Ja, jag sitter i papperna där.
Jag hade nummer 14 tror jag.
Ja. Jag sa i protokollet att en kille som hette Sture Fossel. Han var med i styrelsen också från början tror jag.
Sture Fossel?
Fosself heter han.
Fosself.
E-L-F. Det stod det i protokollen då, vet du, 1927 så avgick han ur arbetarkommunens styrelse och inkom då Jack Olsson istället. Och det står att Sturan avgick på grund av någon tvist inom träavdelningen då. Vet du någonting om det?
Det kan jag inte minnas nog. Det är jävla inte gott att komma
ihåg.
Det är över 50 år sedan.
Det står ju bara på protokollet att det var en tvist inom träavdelningen och han avgick för det. Och inkom då Erik Olsson istället i arbetarkommunens styrelse.
Jag ser för sig inte han skulle vara.
Sture heter han. Men det verkar som han kommer
inte... Sture, vänta. Det var en av de här gamla gubbarna med helskägg, en liten gubbe. Han hette Sture. Sture för sig. Men han flyttade tillbaka till Påre. Det var nog kanske så, någonting så att det var, om det var några oenigheter inom fackföreningen eller industrin. Det kommer jag inte ihåg.
Så. Han jobbade på Bobin med, tror du då?
Ja, det gjorde han.
Ja.
Så han gjorde.
Ja. 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 Det är en sån här grej som jag funderat på. Men sen 1936, hörde du, det var några träarbetare i en avdelning som hette 291 som kollektivanslösa till arbetarkommunen. Det stod bara träarbetarna stod det. Vet du om det var byggnadssnickare eller vad var det för ett gäng? Det kunde inte varit om vid bobinfabriken då ju. När den hade upphört.
Vilket år sa du det var?
36.
36? Ja, det har väl varit i så fall byggnadssnickarna för då var ju fabriken nedlagda för många år tillbaka. Så han var.
36, jag vet inte.
Därför jag gifte mig 1935 så då, och då jobbade jag ute på byggen. Och ja, jag jobbade lite var fanken som helst. Så jag gjorde, jag körde taxi 35 och 36 och 37. Sen började jag vid byggen och få härvar. Men det var nog byggnadsarbetarförbundet som kollektivanslöt sig.
Kyrkan, när var det 37 man renoverade det va? När var det de gjorde det första gången?
Det var nog 37, 37-38 någonting.
Jag vet, far pratade om det, att det var nog liv om att de inte var organiserade då. Hallén och han var väl med också i träarbetarförbundet då, sa han. För det fanns inga grova fabriksmässor
tidigare då? Nej, det fanns det inte. Nej. Jag minns inte när grova fabriks, när det kom till, eller fabriks, grova fabriks. Jag var ju kassör och till och med ordförande ett tag i fabriksarbetarförbundet innan jag kom till Emmaboda.
Så
ja.
Du sa att ni tjänade 60-70 öre.
Ja.
Hur fan klarade ni och räckte det till?
Ja, det var tvunget att räcka. Ja. Ja.
Men gick du överhuvudtaget att leva på den förtjänsten här på byn?
Ja, vet, de flesta de bodde ju hemma. Jag bodde i Rukebro och Jussi bodde i Stölpabäck. Och John Svensson och hans bror Ture, det tror jag höjde i ett rum ute i Klättar.
Ja.
Ja, för det var för långt att köra upp till Stolpabäck och markerna alltså för dem. Och sen de bodde i regel hemma, de flesta.
Men det var rätt mycket unga människor där, menar du? Det var inte så många familjeförsörjare?
Nej, familjeförsörjarna det var, vad gjorde jag av kortet?
Ja, vet du.
De som var familjeförsörjare då, det var tysken. Jag minns inte om Gunnar var gift. Jo, han var nog gift då. Tysken och Gunnar. Och Olsén, han har varit bonden. Nej, det var Stures far. Johansson heter han. Och Olsén. Och Erik Olsen. Och Höberg. Det var de indier som var gifta sig. Det var vi små pojkar så där. Allihop. Ivar. Mm, nej.
Och där sitter han, va?
Där är han, ja. Han var inte gift då, så det, nej. Så han är inte var.
Nej.
För han gifte sig inte förrän han var, flyttade ju ner till på. Ja.
Tack. Ja, det är kul det här. Är du, när man tänker på arbetet som ni jobbade där, hur var det organiserat? Kunde ni göra en pryl färdig från början till slut?
Var och en gjorde sin pryl färdig. Det gjorde man, man hade för sig. Så, du vet som svärvarna, de som svärvade snorbussar. Så var snorbussar färdig. Mm. Och han skulle ju putsa sen. Vill säga, där las han i när de hade säck fulla. För det kastade de i en säck eller lades en tundest i en stor tombola.
Ja.
Som blev sen snorrade. Och det la i lite vax i det så det skulle bli blanka och fina.
Ja.
Sen var det färdigt. Så Rudolf som bodde i Målartorp, han var sorterare.
Ja.
Så om det var något fel på dem så kastades sådana undan. Så det gjorde.
Hade ni någon form av såg också där? Var råmaterial och sånt? Var kom det? Hur såg
ja, det sågades. Jag köpte det klump så hos en sågade det till sticks. I denna lampen var det ungefär 60 cm.
Det var det som kallas sticks?
Det var, ja, den är fyrkantig. Och till och med som 2 cm. Grova, de smalaste.
Ja.
Ja, men de fick inte vara så långa för när man skulle slå i dem så i svärven så då kunde de hoppa av.
Ja.
Så där fick man se till så det inte var någon knagg på de där klinen. Men sen var det ju de som var så grova som sa så skulle bli större saker.
Ja.
Till exempel som till stoppsvampar, där fordras ju ett rätt stort sticks.
Mm.
De svärvade så sågades av. Borrades och gängades i ett.
Ja, det var det då först de som sågade sticksen så att säga från den stocken då.
Ja.
Och sen så in i svarven sen. Och sen polerades de.
Så att när jag började på benfabriken där började jag som stickspojk.
Ja.
Och det var Erik Olsson, han var sågare, han stod längst bort. Mm. Sen var det Jon, han bara sågade ut, om jag säger plankorna, i de här sticksklumparna. Sen Jon Svensson, han sågade sen de i fyrkantiga bitar, vill säga. Ja. Och så jag plockade sticks och tjärade ut.
Ja. Ja.
Det var ett jättra slet.
Ja. Var det tungt jobb?
Nej, tungt var det, men man fick ha bort sig det.
Ja.
Det är ett, jag har ju akkord och jag har akkord allihop. Men du vet som Johan, han körde med den där bitarna fram och tillbaka. Så det. Ja. Sen när man körde ut tjäran så blev det, skulle man köra in i torken, för det skulle ju torka sen. Och då men man var ordnad, ja då blir det en hög och sen när man har hunnit fatt och plocka upp och så kommer man få stick som man åker och ändarna här på hälen och så de var sönderslagna nästan jämt. Så länge man bara hade rent där och så man kunde ta stick så får man att vi kom och lagga på kärran, då gick det bra. Ja.
Sen gick allt på järnväg härifrån sen, eller hur transporterades det iväg? Einar nämnde en Gottfried Karlsson sa han som hade något café.
Lisas café, ja.
Så det var Lisas café, ja.
Gottfried och Lisa.
Ja. Han sa någonting om att han körde från en bobin med häst och vagn. Vet du någonting om det? Vad han körde?
Ja, han körde ju inte längre ner till station, så det. Han inte gjorde.
Ja, det var enda transporten.
Det var det enda transporten, för det lastades på järnvägen. Det plockades i säckar, så då. Och sen så kördes det ner. Lastades i en fänka. Sen när de fick en järnvägsvagn gjorde att kylde ner säckarna, allt plockades i säckar så, så det var inga lådor på den tiden utan det var bara säckar. Säckarna de syddes igen uppe så de knopade inte säckarna som man gör nu utan de gick ihop dem och sen så sydde de runt med ett öra i var kant.
Ja. Hände det några olyckor när du var där nere? Var det mycket olyckstillbud med de här svarvarna och det?
Ja, det var rätt ofta Så det var. Ja, i synnerhet när det var småstick så kunde de få så att de kunde få bli på fingrarna sönderslagna. Mm. Och jag vet inte om det till Lisa Gunn. Han fick armen avslagen en gång. Han slog fel när han skulle sätta i kocken. Så han gick inte i det här. Han skulle sitta sig utan han åkte och slå till på armen där.
Så att det är i dem när svärmen var igång då?
Ja, ja, men så de snurrade med sjujävla hastighet. Och där hörde man sin stickset emot här där stålen satt. Så det var en chock som var som en tratt. Ja. Och det var ju inte mer än lagom att man fick lov att passa precis så att det där är, när man slår i den så att gängarna tog tag. Och så fick man följa med svärmen så då har man ett hjul, följa med. För följde man inte med så då flög stickset in och får han över hela fabriken. Ja. För tog det tag i chocken så då sen inte det fick tag i bakänden här så då får det över hela fabriken. Ja, det var tillbud många gånger. Ja. Och vet en gång, det minns jag, Jesse Stolpebäck. Stor sågare, han klödde såna här stora bitar till plank. Och det, hur vårt sågklingan det tog, det kan jag inte förklara, men i alla fall han fick klumpen han hade i magen så det, och sin baklange sig i vägen så han så där sov han i halvkons sov. Ja. Åh
fan.
Ja. Så att sådana där tillbud. Ja.
Det måste ju varit redan äventyret när man började.
Ja.
Svarvar då.
Ja. Så det fick man börja, när man började svarva fick man inte långa bitar än så, till man fick träning så man kunde rikta chocken och följa med. För en sån där liten bit så han gjorde inte så stor skada om man vet.
Var de som kom här som vi hade på kot, de kom här utifrån gårdarna och...
Ja, du vet, de bodde här i Vissefjärden kan jag se, de som var utifrån. Och tysken han bodde ju i Grämnamåla då som var vanligt.
Han gick här emellan då? Cyklarna?
Han cyklade. Ja. Han då första tiden så var han maskinist. Sen kom han Stures farsa och blev maskinist och där var han nattgildare. Gillade om nätterna, tysken.
Var det takarna och det som skulle vara?
Ja, ja. Och sen bodde vi, ja det var, ja vi bodde här runt i byarna allihop. Mm. Som Lennart Magnusson och Ture, de bodde på Tångabacka. Mm. Axel han bodde i Törstorp. Och han där, Helma, bodde på Tångabacka och likadant Gustav Pilsens pojk, han bodde i Målartorp. Mm. Det vet jag var han bodde. Jag bodde i Rukebo på vintern, där bodde jag hemma i Törstorp hos mormor. Ja. Mm. För du vet, man hade ju ingen cykel där på den tiden, utan det var till att gå. Och cykel hade man med, men man använde ju den aldrig på vintern. Nej. Det var inte vanligt att vi cyklade nå på vintern då.
Det var inte plogigt heller så man kunde komma fram.
Nej, många gånger var det inte det. Så att de flesta var boende här i nästan kan jag säga samhället i, ja, runt i byarna.
Mm. Vad tog de vägen när Bobini låg igen sen då?
Ja.
Stod man där och bara gapade allihop?
Stod och gapade allihop. Var och en försökte att skaffa sig lite jobb. Ja. Det kom, tiderna blev ju bättre och bättre nu och så kom nödhjälpen så du ser in på 30-talet. Mm. Så det gjorde.
Det var ingen som erbjöd sig för 2 kronor om dagen och skulle
aldrig så. Det hade inte kommit någon. Så det inte har.
Hörru du, det fanns en möbelfabrik här nere också. Känner du någonting om den och när den försvann?
Den vet jag inte nog om. Han stod ju nere vid järnvägen. Det var Friström och sin han i Frank Klippingsbo, vad heter det han, det som hade att en som kan ge de bästa beskeden om det, så är det Oskar Svensson och Albin Fransén. Ja. De jobbade där nere på den fabriken.
Ja, ja.
Sen när den brann, den fabriken, då började Oskar Svensson och Albin Fransén och snicka ihop.
Så det.
Ja. Och de höjde uppe på Minns du gamla verkstaden vid Byggrans pappersaffär?
Ja.
Ja. Uppe på det hade de sin snickarefabrik.
Känner du det?
Ja.
Ja.
Sen byggde vi sin uppe vid det han Holgersen har nu.
Jaha.
Det hade vi. Så Hajpang har ju egentligen Oskar Svenssons och Albins snickarefabrik. För det huset det flyttades över gatan.
Alltså den bor i den?
Ja, där Hajpang bor. Så det har varit Oskar Svenssons och Albins snickarefabrik.
Ja.
Så då drog vi över gatan och så ringde vi till bostäder. Jag vet inte varför. Vi skulle flytta över det till den fabriken där.
Men det huset som Holgersson bor i då, stod det också där?
Ja, det stod där. Bodde i Oskarsö.
Ja.
Och sen Albin, han bodde ju där uppe där han bor nu. Så ja. Det byggde ju det. Ja. Men varför vi skulle till den verkstaden där, det vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg vad orsaken var.
Det var Evert Olsson som tror jag sa att den där möbelfabriken, det bodde ju folk där också. För han sa den natten det brann, det var väldigt dramatiskt, de hoppade ut med.
Ja, där nere ja. Ja, det var ju bostäder uppe, så Oskar fick väl hoppa ur. Och jag vet inte om Albin bodde där med. Och sen så en av ägarna bodde där.
Ja.
Mm. Så det var bostad, jag vill säga, de hade sina rum uppe på verkstaden. När det brann. Så att det ska nog gå att få ihop om du träffar folk gamla och det ja. Så kunde gå att få ihop en historik.
Ja. Mm. Ja, vi skrev ju den här, vet du, till jubileet. Jag vet inte om du har fått den. Den gjorde vi ju då, vet du. När vi hade 50-årsjubileum.
Den har jag inte sett.
Kan du ta den? Det står lite om det där, va? Men det är så här väldigt dyrt, vet du. Och det, man har hört talas om sådana här grejer så mycket så vill man ta reda på lite mer om det.
Ja. Och sen efter, ja det var ju senare år, ja det var på 30-talet när vi byggde nya vägen här och viadukten. Då vet du, då fick man utföra allt arbete för hand. Och vi tog grus då i Fiddekulla. Och körde och fyllde här nere med och stenar, där hade vi en stor räd som vi rullade upp stenar på en halv kubik så stenar som var så stora som så. Så fyra man till att lyfta den och upp på bilflaken. Sen kom, det var aktiebolaget Vägförbättringar, sen kom vi med en stor grävmaskin och satte lite i gropen i Fiddekulla. Men du ska tro att vi var arga vad vi svor på den maskinen. Och han tog arbete för 40 man. Ja, och du vet, det var ju ont om arbete. Du vet, det var ju många som blev permitterade och det. Sådant var det då när vi började komma ut i viften.
Strejkade ni inte då? Nej. Fast ni blev avskedade förstås istället. När grävmaskinen kom.
Så du, det hade ju rättighet till att lasta med. Skickar stav i en chaufför idag till att lasta ett vaskhus. Du ger honom aldrig det.
Det tar nog tid. Jaha du vännen. Vi får se hur man kan jobba det här framöver.